Podplay.
Det här avsnittet innehåller starka skildringar från brandkatastrofen. Känsliga lyssnare varnas. Hiphopmusiken dånar i högtalarna när 400 ungdomar samlas till fest i en industrilokal i Göteborg. De dansar i ringar med sina jackor slängda i mitten och stämningen är på topp.
Musiken börjar komma igång, det börjar komma lite mer folk och vi går upp och dansar och har allmänt kul.
Men strax före midnatt bryter en våldsam brand ut. En som slutar med en av de största svenska brandkatastroferna i modern tid.
20-tal personer har burits ut döda och så många som 50 offer kan ha krävts.
Mitt i den rökfyllda paniken kämpar Kati Mirza, hennes syster och deras två kompisar för att ta sig ut. Men det är bara tre av dem som överlever.
Folk som sagt börjar klättra på en. Jag minns att det var en kille som gick på mitt huvud bara för att ta sig ut.
Du lyssnar på Jag var där sommarspecial med mig, Andreas Utterström och Lisa Wallström. Nytt avsnitt av Jag var där varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu, helt gratis. I tre delar ska vi berätta om diskoteksbranden i Göteborg 1998. Det här är avsnitt 1. Festen. Hösten 1998 ombildar statsminister Göran Persson sin regering. Harry Franzén döms till böter efter att ha sålt vin i sin ICA-butik. Och fotografen Elisabeth Olssons utställning Ecce Homo skapar het debatt. Men det här är ingenting som 15-åriga Kati Mirza bryr sig särskilt mycket om. Hon har, som de flesta andra tonåringar, annat att tänka på. Kati Mirza bor i Majorna i Göteborg och är en sportig tjej som hänger med kompisar, spelar handboll och simmar. Föräldrarna håller på att separera så det är lite rörigt hemma. Därför blir kompisarna extra viktiga. Och det är genom några bekanta hon blir bjuden på en stor fest den 29 oktober 1998. Platsen är en gammal industrilokal vid Backaplan på Hisingen i Göteborg.
Så när det blev på väg in till höstlovet där så var det ju väldigt mycket kaféhäng med kompisarna. Och den här festen var ju något som alla snackade om och alla skulle dit.
Eftersom Kati Mirza bara är 15 år gammal måste hon först be sin mamma om lov.
Som sagt, mina föräldrar var ju en separation, så för mamma var det inga problem. Hon var väl lite van vid att jag flängde runt. Men situationen var ju lite annorlunda, för jag tvingade ju med lillsyrran och hennes bästa kompis på den här festen utan mammas vetskap. Så det har jag väldigt, väldigt mycket skuldkänslor över.
Trots att 25 år har passerat så minns Kati Mirza tydligt hur festkvällen den 29 oktober 1998 börjar.
Jag och min bästa kompis Claudia, eller en av tjejerna jag umgicks väldigt mycket med också, Claudia, var hemma hos mig. Och vi tog på oss kläder och det, liksom ingen, så här, det fanns ju inget förfest så, utan vi tog på oss kläder, det vi ville ha. Jag tvingade med syrran och hennes kompis och så åkte vi upp tillsammans till Backaplan. Vi var där ganska tidigt på kvällen. När vi kom så var det inte jättemycket folk. Så vi drar oss längst in, längst bort vid DJ-båset och lägger våra kläder och väskor där. Musiken börjar komma igång, det börjar komma lite mer folk och vi går upp och dansar och har allmänt kul. Det var roligt och det blev mer och mer folk ju mer längre tiden gick då.
Kati Mirza minns inte så mycket av hur det såg ut inne i lokalen. Däremot vilken musik som spelas.
Åh, hiphop, R&B, nothing else.
Vad är det som gällde då?
Ja, mycket hiphop och R&B.
Utanför duggar regnet i höstkylan, men inne är det varmt och svettigt. Ungefär 400 ungdomar mellan 12 och 25 år trängs på de två våningarna. Festen lever upp till de höga förväntningarna, timmarna går och Kati Mirza har kul.
Jag minns bara att jag och Claudia rökte. Så vi ville gå ut, så jag ber min syster men vakta våra grejer och vi kommer snart liksom. Vi gick bort mot det rummet och då är det ganska trångt vill jag påstå. Och så är det liksom, nej det är stopp, ni får inte komma ut. Det är alldeles för mycket folk som vill komma in. Så vi blev liksom lite stoppade där i den här lilla hallen.
Klockan är 23.25 när Kati Mirzas lilla syster kommer emot dem med deras jackor i famnen.
Kati, det brinner, säger hon. Och jag bara, va? Vad snackar du om? Nu går det väldigt, väldigt fort. För att vi vill ju fortfarande komma ut. Men det är stopp. Jättemycket folk i den här hallen. Kan handla om sekunder så hör vi en smäll. Det blir becksvart. Alltså millisekund efter så är det tjock rök som svischar förbi och man har svårt att andas. Det blir panik, det blir skrik. Folk börjar klättra på folk för att ta sig ut. Jag blir så tryckt bakifrån så mina fötter är inte på marken längre utan på golvet, utan de är i luften någon centimeter upp. Jag har ingen kontroll längre över vart jag går och jag blir bara pushad bakifrån mot den här lilla dörren.
Att det blir becksvart i lokalen beror på att strömmen har gått, något som bidrar till paniken. Nödutgångarna är blockerade med stolar och de små fönstren sitter högt upp och är svåra att ta sig upp till. Det betyder att den snabbaste vägen ut är genom entrén. Men den är inte större än en vanlig lägenhetsdörr eftersom det här är en industrilokal som inte är avsedd för fester med 400 besökare. Trycket är enormt och vid entrén bildas som en propp av kroppar. Vissa blir klämda och tappar fotfästet. Andra nedtrampade.
Folk som sagt börjar klättra på en. Jag minns att det var en kille som gick på mitt huvud och bara för att ta sig ut. Jag minns hans buffaloskor. Det var väldigt populärt på min tid. Jag minns hur han får panik, klättrar på folk. Jag ser hur han tar sig till en hatthylla. Och vid den här hatthyllan så fanns ett litet fönster. Han krossar den och hoppar ut därifrån.
Samtidigt som folk i panik klättrar ut genom krossade fönster så fortsätter branden att sprida sig och trycket mot entrén ökar. Men värst är röken.
Det svider ju ögonen, svider i hals och näsa. Varje andetag är ju hemskt.
Trots att det råder panik lyckas 15-åriga Kati Mirza röra sig mot entrén. Trycket mot alla de som befinner sig bakom henne gör att hon på något sätt flyter med i rätt riktning. Kati Mirza känner också att en stark överlevnadsinstinkt kickar in.
Jag tänkte inte på någon eller någonting, jag skulle bara ut. Inte ens syrran var i mina tankar ens då. Det var vad jag kommer dö om inte jag kommer ut.
Men i trappan nära entrén är det någon som plötsligt försöker hålla Katimirsa tillbaka.
Då känner jag hur någon drar i min tröja och bara håller min tröja hårt, vägrar att släppa. I och med att det var så tjock rök så kunde man inte andas, och någon drar i tröjan och då blir det ju att jag håller på att kvävas av att någon stryper mig. Så jag vänder mig om och drar i min tröja och tar tag i handen som höll i den och rycker ut personen. Jag ser inte vem det är. Jag känner bara att jag måste ut. Springer bara ut. Och precis bakom mig så kommer min syster. Och då var det syrran som hade klamrat sig fast i mig. Hon var så rädd att hon tänkte att om jag släpper Katti så kommer jag dö här.
Till slut lyckas systrarna ta sig ut i säkerhet till parkeringen utanför.
Det är jättemycket folk. Det är människor överallt. I diket, vid trottoarkanten, lite längre bort ifrån huset. Jag minns när jag tittade upp mot byggnaden. Och hur det... Ja, men... Eldflammorna, minns jag. Så sprutade ut från alla fönster.
Vissa lyckas ta sig ut på egen hand. Andra bärs ut av kompisar. Och några är döda. Katimirsa är chockad och har svårt att ta in det som händer. Men hennes syster är vid liv. Liksom kompisen Claudia som också lyckats ta sig ut. Den fjärde i sällskapet, lilla systerns bästis, ser de däremot inte någonstans.
Jag förstod inte omfattningen av vad det var som hade hänt och så. Men jag minns att jag stirrar upp mot byggnaden. Och det är glas från fönstren krossas. Och folk skriker och gråter och... Det är liksom bara ett enda kaos.
Nu får Katimirsa syn på en kille hon känner sedan tidigare. 15-åriga Daniel Gubic, vars berättelse du kan höra i del 3 av vår historia om diskoteksbranden i Göteborg. Han är svårt brännskadad och ligger på parkeringen utanför lokalen.
Han ligger med huvudet på asfalten. Och då precis i samma veva så kommer en sjuksköterska fram från ambulansman då. Och frågar mig om jag känner han. Ja, han heter Daniel. Okej, det är jättebra. Du kan sitta och prata med han. Det är jättebra, säger han. Så jag lyfter hans huvud och håller mina händer under hans huvud som en liksom kudde så att han inte skulle få ont av asfalten.
Trots att det gått 25 år väcker de här minnena starka känslor.
De drar upp hans tröja, han har en t-shirt på sig. Så, ursäkta. Den är jobbig den här.
Jag förstår det.
Ambulansmannen som hjälpte Daniel drog upp hans t-shirt och det är väldigt svårt att glömma en sån bild framför mig, hur han såg ut på magen. Hans hud var ju som hyvlad ost. När man hyvlar ost, hur det kommer upp på det viset.
Katimirsa vet inte hur länge hon sitter där med Daniel Gubics huvud i sina händer. Tidsuppfattningen försvinner.
Jag minns inte hur lång stund det var. Men jag minns att jag satt där. Jag frös jättemycket. Jag hade ju tappat min jacka i det hela. Och det var ju... Ja, jag hade ju bara en liten stickad kort topp på mig. Jag minns att det duggade lite, det var liksom blött. Och det var därför jag höll han under huvudet. För jag ville inte att han skulle liksom ligga där på den här kalla, blöta asfalten.
Var han vid medvetande? Kunde han prata med dig?
Nej. Nej, jag försökte bara tala om för han att jag var där, att han får hjälp och de hjälper dig här nu. Du kommer få åka till sjukhuset och allt kommer bli bra. Jag minns att jag säger att allt kommer bli bra, Daniel. Det kommer bli bra.
Vid det här laget har larmet gått. Poliser, brandmän och sjukvårdspersonal väller in. Men trots att vännen Daniel Gubic är svårt brännskadad så dröjer en stund innan det blir hans tur att köras till Sahlgrenska sjukhuset med ambulans. Men alla har inte haft samma tur. I livlösa ungdomars fickor ringer telefonerna från oroliga föräldrar som hört på nyheterna om vad som hänt. Nu får Kati Mirza lite utrymme att tänka på sig själv och sin syster. Hon inser att hon måste höra av sig till deras mamma. Eftersom det här hände 1998 så har inte alla som idag en mobiltelefon. Men på något sätt, mitt i kaoset, lyckas Kati Mirza låna en telefon för att kunna ringa hem. Något som hon först, mitt i chocken, drar sig för.
Jag hade ju dratt dit med min syster och hennes kompis. Så jag var ju livrädd för vad mamma skulle göra med mig om hon visste att Camelia var där, min syster då.
Men till slut så ringer Kati Mirza hem.
Och då säger jag säger inte, jag upprepar dessa ord om och om igen. Vi mår bra, allt är bra, kan du komma och hämta oss? Vi mår jättebra, allt är bra mamma, kan du komma och hämta oss? Och hon får ju panik, sätter sig i bilen. Jag tror jag hinner blinka innan hon har ju kört på alltså spårvagnsräls, alltså på spårvagnsvägen för att ta sig fram. Hon får ju panik, kommer fram, plockar upp oss och kör oss till sjukhuset.
Mamman kör Kati Mirza, hennes syster och kompisen Claudia till Sahlgrenska sjukhuset.
De hänvisade ju alla till sjukhuset för den här giftiga röken som de visste inte hur mycket man hade andats in och så. Vi hade ju tur, vi var ganska mild rökskadade, så jag ville liksom leta efter mina kompisar och vem är död. Så det blev ju en sjukhusets kyrka blev ju en samlingspunkt för folk där man gick och pratade och frågade och undrade och väntade på namnlistor med uppdaterade namn på och se om det var något namn man kände igen.
Kati Mirza och de andra som överlevt samlas också framför tvn på akutmottagningen för att titta på nyheterna. Vid tvåtiden på natten finns uppgifter om 30 döda. En siffra som kommer att mer än fördubblas. Så här låter det i Sveriges Radio den 30 oktober 1998.
Ekot sänder alltså extra med anledning av den svåra branden på Hisingen i Göteborg i natt, där ett 20-tal personer nu har burits ut döda och så många som 50 offer kan ha krävts. Det var i Makedonska föreningens lokaler på Herkulesgatan på Hisingen i Göteborg som alltså branden började. Larmet gick ungefär vid midnatt och inne i lokalerna pågick ett diskotek. Då man säger alltså att det var många ungdomar som fanns här i lokalerna. Många av de omkomna kan alltså ha varit ungdomar.
Kati Mirza, hennes syster och kompis Claudia kan åka hem redan dagen efter, den 30 oktober 1998. Men Kati Mirza är fortfarande svårt chockad och undrar vad som har hänt med lilla systers bästa kompis som också var med på festen. Tjejen de tappade bort under kaoset i festlokalen inte lyckades hitta på parkeringen utanför och inte heller har träffat på Sahlgrenska sjukhuset. Men det har sin tragiska förklaring. Senare får Kati Mirza veta att lilla systerns kompis har omkommit i branden. Och det här gör att hon har svårt att känna någon glädje över att själv ha överlevt. Kati Mirza känner bara ångest och en stark vilja att tillbringa så mycket tid som möjligt med kompisarna som har överlevt.
Jag fick ingen ro. Så jag sov ju inte på 3 dygn. Jag kunde inte sova och jag sov inte. Och jag var på sjukhuset. Vi hade kompisar över hos mig. Jag gick hem till kompisar.
Framförallt plågas Kati Mirza av dåligt samvete eftersom hon var den som bjöd med lilla systerns kompis till festen där hon omkom.
Varför fick de inte leva och varför lever jag? Jag vill inte leva. Jag vill inte känna det jag kände. Jag vill inte gå igenom det jag gick igenom. Jag var ju glad att jag levde, men jag var samtidigt väldigt olycklig över det. Väldigt jobbiga, konstiga känslor.
Nu börjar en lång väg tillbaka för Kati Mirza. Och samtidigt som hon sörjer har polisutredningen startat. För det visar sig snabbt att branden är anlagd. Men hur många dödsoffer och skadade har den orsakat? Vem eller vilka är det som tänt på och varför? En av dem som i 18 månader kommer att jobba med utredningen där ungefär 1500 personer förhörs är polisen Leif Rundberg.
Detta är ju för mig, precis som för många andra, det är före och efter brandkatastrofen i min polisiära karriär kan man säga. Det finns ingenting som har både engagerat och satt sig så mycket som just det här.
Du hör Leif Rundbergs historia i nästa avsnitt, del 2 i vår berättelse om diskoteksbranden i Göteborg 1998. Du har hört Jag var där sommarspecial med mig, Andreas Utterström och Lisa Wallström. Producent Andreas Karlsson. Exekutiv producent på Podplay är Victoria Rinkos. Det här är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
Podplay, en del av